Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Välkomna till dagens program där vi har en familj som kanske är lite anonym idag men som har haft ett stort inflytande på och i Partille Sävedalen tidigare. Och det är familjen Ryberg och här har vi Kent Ryberg, vi har Annette Karlsson Ryberg och det pappa här Sune Ryberg. Och vi ska prata då om, ska man säga, eran eller förfädernas kanske era i här i Partille. Och vad tycker vi, ska vi börja någonstans i
jag tycker vi får nästan börja med våran farfar då, som heter Sigfrid Sigge, kallar alla honom för Sigge Ryberg. Han kom ju hit 1925, kom vi på det nu?
Ja,
det
var 25.
Ja. Mm. Och det var en slump egentligen. Han och hans bror råkade få se att det fanns en lokal att hyra där de tänkte då att de skulle öppna en egen firma. Och den fanns här då på Göteborgsvägen och Stensvägen, precis där någonstans. Gamla järnaffären.
Mm.
Där fick de hyra då och där öppnade de sin första firma.
I källaren.
Källarlokal.
Ja.
Börja från grunden.
Ja, det kan man verkligen säga. Vad var det för firma, Annette?
Det var ju... Ja, så ska jag bläddra här också samtidigt. Då.
För du har med dig en fin, jättefin bok.
Ja, jättefin bok.
Som ni har gjort då, om familjens historia.
Det är bara det.
Och det är pappas avdelning
här. Mekanisk och svets kan man säga.
Ja. Det här med boken, vem är det som är har sett till att den har blivit
Det är
till?
Min farbror Lennart Ryberg, pappas äldsta bror, och jag som har suttit med det här och gått igenom fotografierna. Vi tänker att våra barn kanske inte orkar gå igenom alla de fotografierna vacker dag, allt de har sparat. Så vi tänkte vad kul, vi gjorde en liten bok och skrev ner och la in bilder och sådär. Men vi har ju läst på lite dåligt då, som ni hör. Men det är Sävedalens fläkt- och svetsningsverkstad heter den första. Det var där de var i gamla järnaffären.
Gamla järnaffären då. Den som inte längre finns kvar där.
Nej, det gör den inte.
Och sedan farfar kom och startade det.
Ja, med hans bror Birger då. Och sen så höll de väl på där ett antal år. Men det som kanske allra minst då, det var ju när de startade Bröderna Rybergs svetsningsverkstad, och det är ju det som nu för tiden heter Plastskyltar, som ligger precis vid motorvägen. Och det är, den byggde de väl 1939 någonting sånt där, och den hade ju farfar då i många herrans år
ihop med sin bror Birger.
Och där jobbar ju också min pappa som sitter här, Sune, och hans bröder.
De är två, eller hur många bröder är det totalt?
Fyra var de från början då. De är fyra bröder och alla var med från början.
Men alla var inte kvar, men det är ju en annan historia då.
Och det var ju samma farfar Sigge Ryberg då. Han övertog företaget själv och hade det tills ni tog över, ni bröder. På 60-talet där någon gång.
Det var vår fin grej att det var svetsning det andra om, det framgår ju. Men vad var det för typ av produkter som...
Tryckkärl och hydroforer var det tillverkningen, och startkransar blev till bland annat Saab och Scania.
Är det för lastbilsbiten eller är det för de lite större motorerna?
Det är kuggar. Startkuggar kan man säga.
Ja.
Startkransar. Mm. Och så, som sagt, tryckkärl, startkompressorer, alltså kärl till fartyg.
Mycket till varven.
Till varven, väldigt mycket till varven gjorde det. Start, vad heter det? Behållare. När man startar en motor så är det med tryckluft.
Ja, okej, det såg du på de stora.
Tryckluftbehållare.
Mycket till varven, som sagt.
Det var ett stort på den tiden. Eller under ganska många år, har vi förstått. Ja. Det var många anställda.
Ja. Och detta tillverkade till varven, eller tills varven lade ner. Och stort sett så tog det halva vår arbetskraft och tog när de försvann.
Det var, ja, det var huvud. Mm. Leverantören, så att säga, eller beställaren där för er. Ja. Och det var inget då, förstår jag, som riktigt kunde ersätta den delen i er produktion.
De var så pass gamla, de flesta anställda på den tiden också, så de bestämde att avveckla då. Mm. I slutet på 70-talet. Men annars under årens lopp så kanske de var 60-70 anställda och sammanlagt närmare 1000 då.
Ja, just genom
årens lopp. Ja.
Ja. Ja.
Det var ju ändå från 25 fram till 80 då. Det var ganska många år. Men fast lite olika företag.
Ja. Men det måste ändå ha varit ett av de större, utgår ifrån, här i Partille. Företagen.
Ja, det var det absolut.
Ja. Ja.
Och farfar, han bodde ju här på Göteborgsvägen i alla år. I ett hus som fortfarande finns kvar här. Det heter väl Göteborgsvägen 35, tror jag väl. Det var ju fabrikör Ryberg. Och vi såg ju honom, alltså för oss var ju han, det var ju farfar, han var ju, lekte ju med oss. Och för oss var ju han en gullig gammal farbror. Men vi har förstått efteråt att han var ju auktoritär och en man som hade mycket respekt med sig. Och det var ju fabrikören och det där. Han var väl en av de första som hade bil överhuvudtaget i Sävedalen och sådär. Så att, ja.
Ja, man kan, ja, det är ju rimligtvis krävs det. Lite, vad ska man kalla det för? Lite bestämdhet.
Pondus
också, ja. För att driva den så pass stor verksamhet.
Sen var det ju en liten rolig historia, det, eller rolig, men Saga-biografen som öppnades då på Göteborgsvägen. Då gjorde de ju jobb där, men de hade inga pengar att betala. Så farfar fick ju ta över den här biografen och hade den i 2 år.
Mm-hmm.
Det var lite...
Hur påverkade er? Var det fri film? Och...
Nej.
Eller hur gick det till?
Det kom du nog inte ihåg, kanske.
Ja, vi kunde få gå in gratis naturligtvis. Pappa skötte projektorerna, så att filmen gjorde pappa. Och mina farbröder var vaktmästare.
Den invigdes i alla fall annandagen jul 1939, och premiärfilmen var Melodin från Gamla stan med Nils Poppe och Gaby Stenberg. Harry Brandelius. Så vet ni det?
Ja, bra. Vi kanske ska ta en låt. Och du är först att önska låten då, Annette.
Ja.
Elton John.
Yes, jag ska se honom 19 maj.
Kommer han till Göteborg?
Ja, till Skandinavien. Ja. Det ska bli kul.
Härligt. Och Kiki Dee är med honom här. Den första låten i dagens Mitt Partille, när vi har familjen Rybe här i studion. Vi har Sune, pappa Sune, och vi har syskonen Annette och Kent. Vem är det som är äldst av er två?
Det ser du väl. Det är Kent.
Det är det Kent som
är.
Men vi pratade förut om att farfar var en ganska, hade pondus och ändå var en hade bara en stor företagsamhet här i Sävedalen. Hur påverkar han annat i kommunen? Du tror inte att han gjorde det, utan att han var en mer försiktig person. Var det så?
Ja, precis.
Tillsammans med andra företagare i kommunen, fanns det en företagarförening som han fanns med i? Eller?
Ja, det var jag också. Men framförallt har hans bror Birger också var involverad i detta. Nej, företaget.
Ja, i företaget. Ja. Men det kanske inte var så på den tiden att de påverkade så mycket. De gjorde sina jobb och ja, jag vet inte. Det känns så.
Mm. Jag får en känsla av att det var inte alltid som att farfar upplevde att det var uppskattat, det där insatsen som man gjorde från alla håll. Utan kändes väl egentligen också motarbetad ibland med åren då, i och med att det blev svårare och svårare, tyckte han, att driva företaget med alla regler som kom. Och det kan man ju tycka och rena varandra om.
Men åldersrätt också.
Jo. Han var 80 år när han la ner, så att
han jobbar väl inte hela tiden.
Nej.
Lite mer eller mindre. Men däremot, vi har ju ett kvitto här från när han fyllde 50 år. Då firade de det på Bergströms bar. Och var 54 gäster. Och där har vi ett kvitto i den här boken som vi har sparat, och bara för att det är lite skojigt. Och det gick på 664 kronor och 34 öre.
Mm. Ja, just det, jag har sett den på Facebook-sidan, och det var lite nattamat också, ja. Lite snaps och sådär lite grann, var det så?
Ja.
Nattamat, 1,50 kronor styck.
Ja, just det.
Ja. Ja, det var tidigt det.
När var det han fyllde 50 här?
Han föddes 1900.
Ja, ah, så
det var 1950 alltså.
Det började. Ja,
ja. Ja, det fick du räkna ut själv. Under februari 1900, och han levde till han var 95, lite drygt. Mm. Pigg hela tiden och klar i huvudet. Fantastisk man.
Du, Sune, du är född i Sävedalen i alla fall, eller?
Så?
Du är född i Sävedalen. Mm. Hur var det att växa upp i Sävedalen?
Jo, det var faktiskt ett lycklig tid där. Allting var lagom. Jag har ju mycket minnen naturligtvis. Till exempel, jag kommer ihåg när kriget bröt ut.
Mm.
Jag kommer ihåg när det slutade. Jag kommer ihåg när tysktågen gick förbi här. Med tyskar från Finland till Norge. Jag satt ju tyskarna då, det hade alltid stopp här nere i Sävedalens station här. Och där satt de i sina godsvagnar, och befälen satt ju i persontåget. Och där satt ju de där killarna där och kom ut lite grann då, lite rask kan man säga. Det minns jag väldigt tydligt.
Mm.
Och alla vintrarna, det var ju verkligen vintrarna på den tiden. Mm. Vi hade ju mycket skoj, och det var ju där nu motorvägen fanns ju inte till exempel, så det var ju direkt till järnvägen där. Och den stora ängen där, så det hade ju alltid mycket skoj. Mycket aktiviteter. Bland annat Kenneth Johansson, han var ju höcklöpare, en väldigt känd sådan. Han tränade där mycket, och många andra.
Ja, okay.
Du, när kom motorvägen?
Cirka 66 skulle jag
där tro. Omkring, okay.
67 kanske. Mm. Och den Sagabegraven fick rivas.
Jaha, det.
Jaha, men sen.
Mm.
För att bygga motorvägen? Eller?
Ja.
Ja. Mm. Det säger det.
Ja, vi berättade ju det, pappa, när ni åkte ju kälke ner för Sotenäsvägen, och det var inga problem på den tiden, det var ingen trafik, utan
det var ju
kälkbacken först och främst.
Det var ju en annan bil, vi hade ju åkt ju skidor ner där och gjorde hoppställningar så vi kunde hoppa där, och det var ju aldrig några problem alls.
Det kunde vara verkliga problem med den tankelutningen där. Men det var inga problem för er att det...
Nej.
För den är ju relativt brant kan man säga.
Ja, det är det. Ja. Men de visserligen så sandade de ner för säkerhets skull.
Mm.
För en annan bil kom ju. Bland annat var det ju koksbilar naturligtvis. Oj. Och bryggeribilar och en och annan taxi. Så det var ju inte alldeles fritt från trafik.
Men ni bodde på Göteborgsvägen, var det då?
35, ja. 35. Det var ju bland annat leksaksaffär och Henry Edfeldts frisörsalong i samma hus som vi bodde. Och just när Gunnar Johansson var ju granne med oss. Han var också bekant över hela Sävedalen.
Var det Körsnären?
Ja, och Kenneth Johanssons pappa.
Och Kenneth Johansson var...
Häcklöparen. Han var ju,
jaha.
Han var svensk mästare ett tag, tror jag faktiskt.
Ja, okej.
Okay. Var gick du i skolan någonstans?
Sävedalen. Ugglumsskolan.
Ugglum, ja.
Ugglum.
Ugglums heter han, ja.
Precis som vi.
Ja, så ni, ni är också uppfödda här. Ja. Mm. Vad hade ni för barndom i Sävedalen då?
Ja, ja, du, ja, det kan vi återkomma till efter nästa låt.
Så du får tänka ut något smart. Ja. Men det var ju en jättebra övergång, Kent, där. För då, det var en låt som du ville höra, Sune. Erik Frank, vet du vad det var?
Novelty Accordion.
Novelty Accordion. Ja, Sune, det var en favorit det där.
Ja, det stämmer.
Ja, du kan spela själv, var det så?
Ja, det stämmer.
Dragspel.
Dragspel, ja.
Mm, så du kan spela den här låten.
Bara till husbehov.
Spela Allan.
Ja, okej. Okay. Ja, du är i alla fall uppfödd här, och ni är också uppfödda här, både Kent och Anette. Ja.
Yes.
Vi skulle ju höra lite grann, hur var det att bo i Sävedalen då?
Jo, jo, det var väl underbart för oss med. Vi bodde inte nere i Göteborgsvägen då, utan vi bodde ju uppe vid kyrkan, Sörgårdsvägen, skolvägen upp där. Och vi åkte också mycket kälken ner för backarna, fast inte på Sotenäsvägen då. För då var det ju mer trafik. Vi uppväxte på 60-talet. Och gick också på Ugglumsskolan, precis som vår pappa här då. Så att ganska idyllisk, för att säga, uppväxt.
Ja, men det var det.
Sätt.
Och vi har nästan kontakt med alla på våran gata. Det är väldigt roligt. Så ja. Det är ju den första. Vi flyttade ju därifrån 1975 till andra sidan Sävedalen. Men just den gatan där, jag tror vi känner och har kontakt med allihopa.
Mm-hmm.
Det är bra. Vi har träffats hela gänget.
Ja, vi var ju 11 grabbar och allihopa var gejsare, så att vi kunde bilda ett eget lag där. Alla hade varsin siffra på ryggen på våra gejströjor.
Ja, det har du sagt förut, Kent, att ni var gejsare. Jag undrar, hur kan man vara gejsare i Sävedalen?
Ja, det gick jättebra.
Gjorde det?
Ja, det var en som påverkade oss allihopa faktiskt att bli gejsare. För han ville ha haft en annan direkt när han
fyllde
år. Va? Han fick av misstag en gejströja. Och då fick han allihopa andra att bli gejsare också. Det var ganska starkt gjort.
Även vi tjejer fick bli gejsare, och det sitter i än idag.
Jaha,
ja. Fast jag inte är så noga med det.
Jag tänkte där, har det påverkat er just att, låt oss säga, i tidigare led kan vi säga då, att man har haft någon som har varit så framgångsrik, får man ändå säga, i, då med sin verksamhet, att det har påverkat er på något sätt?
Jag tror att vi har lite företagare i oss, i blodet på något sätt, där vi jobbar. Vi är inte egna då, men där vi jobbar på plastskyltar idag då, som var före detta bröderna Rydbergs svetsningsverkstad.
Så på det viset har det påverkat oss, för vi tog anställning där då hos den nya ägaren som tog över efter farfar och våra farbröder här. Gösta Samuelsson då, som köpte firman som nu har plastskyltar. Och där jobbar ju jag och Anette. Så på det viset har det ju varit en direkt påverkan naturligtvis på oss. Men det är ju inte vi som äger firman, det är ju inte vi som...
Där vi jobbar då, plastskyltar, det fyllde ju 60 år förra året i augusti. Och våran chef då, Gösta Samuelsson, han fyllde 85 och jobbar fortfarande. Det är ganska fantastiskt.
Hur ser han Sune där? Ja.
Vi är årsgamla, jag och Gösta.
Ja.
Och ja, vi är fyra bröder, alla över 80 år.
Och fortfarande
alla är relativt friska.
Goda gener.
Ja, jag hoppas det. Mm. Kan man nog säga, ni är väldigt friska allihopa. Ja, och farfar som sagt, och hans farfars mor då, Olivia, hon födde 13 barn. Oh. Varav 2 dog som väldigt små. Men de var i alla fall en barnaskara på 11. Rätt fantastiskt. Och många av dem blev väldigt gamla.
Mm. Ja, en av dem dog för 2 år sedan.
Några sista.
Och det var ju också lite intressant, för det var ett spann. Första barnet fick hon när hon var 18 och ett halvt. eller 18 tror jag, och det sista när hon var 48 och ett halvt.
Usch, usch,
usch. 30 år.
Nej, 46 och ett halvt, jag ljuger. Men det var i alla fall 28 år spann där. Så den sista är väl John då som gick bort sist. Det var 2 år sedan kanske.
Ja, han var född 23. Han dog för 2 år sedan. Mm. Sagt. Han hade barnhemmet kvar fortfarande i Spekeröd, bredvid Spekeröds dansbana.
Det var det med företag vi satt, gick över då ifrån svetsning, den biten. Men den inriktning som är idag var... Ja, det heter ju plastskylt, alltså det kan man ju så långt förstå, men är det enbart eller är det kvar någonting av det, ska vi säga, med svets och sådana saker också?
Nej, inte på det sättet då.
Vi gör ju också plåtskyltar, alltså det plastskyltar är ju lite missvisande då, bara för att han kom ju på namnet 1958 och då var ju plast ett nytt spännande material som inte alls har den klangen som det har idag. Och det nya, moderna, det var ju plast då. Så att,
exklusivt och dyrt på den tiden.
Men vi gör ju alla sorts skyltar. Så att, visst, där kommer väl svetsning in. Vi kan väl svetsa ihop en ljuslåda om det behövs också. Jajamän.
Hur många anställda är ni på idag?
10 plus chefen.
Lite färre än?
Ja, 10. Det har varit många fler också, men nu är vi 10. Mm.
På den tiden vi gjorde neon så var vi väl ungefär dubbelt så många. Men neonet har vi lagt ner. Det blev i alla fall, det finns fortfarande någon som gör neon, men det blev så komplicerat så att vi la ner det helt enkelt, kan man säga.
Vi ska ta din önskelåt då, Kent, bland din mängd av favoritlåtar som du har på din lista. Du har valt?
Ja, det är ju Chuck Berry som alltid kommer nummer ett när det gäller min musik. Jag sa väl Reelin' and Rockin', va?
Det sa du, ja. Ja, det där var ju Kents önskelåt, och Kent är en av familjen Ryberg som sitter här i studion med oss idag i dagens Mitt Partille. Kent, Annette och Sune Ryberg med historia här i Sävedalen. Jag tänkte jag skulle gå tillbaka lite till dig, Sune. Du och dina brorsor, ni tog över efter pappa, efter farsan skulle jag säga, men det säger man inte. Efter pappa, var det så? När han gick i pension när han var 65.
Ja, då övertog vi firman då, jag och mina 3 bröder. 4 bröder var från början, men en hoppade av ganska snabbt. Så som sagt då, när det avtog bland annat då med Götaverken, alla varvarna, så miste vi mycket av vårt jobb. Och vi var inte så väldigt intresserade av att driva, utan vi beslutade för att lägga ner undan för undan. Bara trappa ner, så det slut helt enkelt. Och så kom plastskyltare Gösta Samuels med in i bilden och övertog lokalerna.
Ni hade varit kompisar på något sätt?
Nej, absolut inte. Nej.
För ni var lika gamla, sa du. Så
ja, vi var lika gamla. Ja.
Ni kanske hade umgått i samma...
Nej, nej,
inte så.
Nej, inte alls.
Men visst var det så, pappa, att ingen behövde väl gå så att säga, ni fixade. Så att allihopa fick nya jobb.
Nej, det var, vi fixade... ganska smidigt allting. Så det gick jättefint. Det är klart att gubbarna var inte så glada kanske att byta jobb när de var 55-60 år. Men det gick ganska bra.
Ja. Vad gjorde du själv efter då?
Jag?
Ja.
Jag började som yrkeslärare i AMU. Så jag klarade mig ganska bra, tycker jag.
Ja. Du lärde ut att svetsa, eller?
Så.
Du lärde ut att svetsa?
Just precis. Nej, mekaniskt. Mekaniskt. Så det gjorde jag många år. Så jag gick till och med lärarhögskola för detta.
Och sen valde ni då att börja i fabriken med en annan verksamhet? Eller? Ja. För du har gjort någonting annat, Kent.
Det råkade bli så. Alltså. Det var ingenting som vi valde. Eller, Annette...
Men jag är utbildad jordbrukare. Mm. Och så hade jag jobbat på gård i ett år. Sen åkte jag utomlands och jobbade som au pair och jobbade lite i London. Och sen när jag skulle komma hem, då hade jag fortfarande inte fyllt 20 år. Så sa pappa då att jag kan fråga just om du kanske kan få jobba där så du har något jobb att börja med. Så gjorde jag det. Och där är jag kvar fortfarande då, 37 år senare eller vad det nu är.
Så det kan bli.
Men det är ett jätteroligt jobb.
Ja, jag förstår det, för annars hade det väl knappast blivit 37 år, om man säger så.
Och det var ju samma sak med dig, Kent.
Jag är utbildad lärare. Och,
är du för område?
I tyska och engelska.
Ja.
Är jag faktiskt. Och jobbade som det ett par år, men så fick jag reda på att om du ska kunna bli lärare med den kombinationen, så får du bereda dig på att då får du söka dig till någon ort, annan ort i Sverige. Mm-hmm. Och det kände jag inte för, utan jag försökte bita mig kvar här i Göteborg med det här. Men det var väldigt svårt att komma in i, på den tiden var det i alla fall, som lärare. Som tyska och engelsk lärare i alla fall.
Men så åkte ni till Kanada?
Ja, eller det är en lång historia. Så jag försöker hålla det så kort jag kan här. Då.
Ja, men det hör ju till.
Jag jobbade lite extra där nere på skyltfirman i alla fall. Och sen så flyttade jag till Kanada. Och där kunde jag ju knappast arbeta som lärare i engelska och tyska. Så att jag fick för mig att jag kan ju lite grann om skyltare i alla fall. Så att jag fick anställning där på en skyltfirma i Toronto. Och där hade man kanske kommit lite längre fram i utvecklingen när det gällde datorisering och så. Så när jag kom tillbaka till Sverige igen, så då hamnade jag på plastskyltar, och då kom det väl till pass då att jag hade liksom lärt mig lite mer om datortillverkning eller skylttillverkning via datorer.
Hur länge var du i Kanada?
Drygt 2 år var det. Mm. Så att... Och då fanns ju inga lärarjobb heller när jag kom hem, utan jag fick... Ja,
det blev så.
Jag hamnade där bara. Och nu har jag varit där i 28 år. Så att, ja.
Och trivs och tycker det är kul.
Ja, det är faktiskt så. Annars hade vi inte varit kvar.
Omväxlande jobb.
Ni producerar skyltar, men layouten i och just själva grunden på skyltarna också, så hur de ska se ut och så...
Inte alltid, men det händer att vi hjälper till med det. Och det är väl kanske det som gör att vi överlever också. För vi kan bistå med den saken också.
Vi gör allting där inom de 4 väggarna.
Vad har ni när det gäller layout och sånt där? Är det något ni har naturligt eller har ni studerat det?
Nej, det är självlärt faktiskt. Mm. Allting. Jag har aldrig studerat design. Jag kallar mig inte designer heller, utan vi är skylttillverkare. Men vi är väl flexibla och kan hjälpa till med både det ena och det andra. Så vi hjälper till även med design vid behov. Men vi har ju alltså då, vi har väl, man kan säga att vår firma eller plastskyltar då, vår största kund har ju alltid varit och är fortfarande SKF. Och det är väl egentligen de som har gjort att vi har funnits så länge i 60 år, kan man väl säga, om man ska hålla det kort.
Ja. Trumfglass är väldigt stora. Ja, vi har många. Det är inte björnen.
Men vad är det dålig kvalitet då? De får komma tillbaka och tillbaka och tillbaka. Eller vad är det som?
Nej. Precis tvärtom.
Ja, jag tänkte att de är
nöjda kunder.
Ja, men att det blir liksom, man återgår. Vad är det? Jag blir så nyfiken på det. Vad är det man... att ni för, så här, de gamla skyltarna håller. Vad är det? Vad behöver man nya till?
Du får komma på studiebesök, hör jag.
Ja, det gör jag gärna. Ja. Men jag tänkte så här lite.
Men det finns alltid behov av nya skyltar. Exempelvis som vi säger Triumfglass här då. Mm. Det är ju nya produkter hela tiden som ska marknadsföras. Och det kommer nya glassar och varje år är det nytt.
Ja.
Som tur är för oss då.
Ja.
Och SKF, jag menar, det byts ut hela tiden. Och, ja. Det är ju ett stort företag.
Det är ganska. Det är så noga det här. Man pratar alltid om, apropå du var inne på det med återvinning. Hur hanterar ni sånt också? Eller hur, om det nu blir så småningom, det ska återvinnas? Eller vad händer med gammal?
Ja, vi säljer
gamla plastskyltar egentligen. Kan man göra om dem och
metallen säljs och plasten säljs tillbaka och så vi sorterar allt.
Mm, det gör väl vad man kan.
Sen det sitter nog också i generna, tror jag, både från våran chef då, att man tar vara på det gamla, och det sitter nog i oss också att man har lärt sig liksom använda det man har, och man slänger inte bara utan man sorterar så gott det går. Det är vi nog bra på, tycker jag.
Okej, ska vi ta nästa önskelåt? Och det är det du som har valt pojken här, Annette.
Ja, Ted Gärdestad.
Ja.
Jag satt ensam kvar på stranden av ett gungan.
Ja, vad var det vi hörde där, Annette, för någonting?
Kalifornien guld.
Ja. Ted Gärdestad är en av dina favoritartister.
Ja, det är det faktiskt.
Att det blev, jag förstår att den här var lite speciell. Är det något särskilt med den här som du...
Nej, det vet jag inte. Utan det var väl mycket man sjung hans låtar när man växte upp. Mm. Växte upp med honom. Han var populär.
Om vi skulle prata lite grann om boken avslutningsvis, vad gäller familjen. Vi ska gå in även på det som är en av dina intressen, Kent, sen Radio 88. Tänkte vi avsluta med den delen. Men boken, berätta lite grann om den, Annette. Vad var tanken med den?
Ja, det var väl egentligen så att det fanns mycket sparat som farfar hade sparat på, både fotografier och lite bokföring och papper och kvitton och allt möjligt. Och pappas äldsta bror Lennart Ryberg då, han hade också sparat väldigt mycket åt ordning och reda och sådär. Vi tänkte vi måste göra någonting av det. Så vi gjorde en fotobok och skrev ner, historien fanns ju, för Lennart hade redan skrivit ner väldigt mycket och pratat mycket med farfar. Och för våra barn då, så någon kan ha och läsa i, för det är inte så lätt att få en kartong med massa gamla foton och bokföring. De hade väl bara skickat iväg det förmodligen, men det blev det lite roligare.
Det ser väldigt trevligt ut, vi som ser boken här, men det var så att den var inte ute i handeln, sa du, utan det är bara begränsad upplaga.
Det gjorde nog bara 10 stycken, en till oss var i familjen då. De 4 bröderna och Kent och jag.
Så, lånebok nämnde du. Är det något som...
Men det är en som jag har på jobbet.
Så man kan komma till plastskjortar och läsa om familjen Ryberg.
Ja, är det någon som är intresserad får ni komma till plastskjortar.
Ja, just det.
Då bjuder ni på kaffe också då.
Absolut. Och farfar kommer ju från Spekerö. Så Spekerös hembygdsförening har en faktiskt, en bok.
Och sen går till Partille hembygdsförening också.
Lennart säger det, att han ska skickas in till Partilles hembygdsförening så småningom.
Ja. Det är ett sätt att hålla historien vid liv.
Ja, precis. För en historia dör ju ganska fort. Precis som vi pratade om från början. Ingen av de yngre minns ju eller vet någonting om bröderna Ryberg och den här svetsningsverkstaden och så vidare. Så man får hålla det vid liv och berätta för sina barn. Det är så.
Ja. Men hade din farbror då, Lennart, hade han pratat med pappa om detta innan han dog, så att säga?
De pratade nog väldigt mycket, och han hade skrivit ner väldigt ordningsam farbror, den här Lennart. Det är ordning och reda. Han hade skrivit ner mycket, och så allting fanns.
Det är likadant med min pappa då. Han hade till exempel kvitto, för han köpte en cykel 1916. Det kvittot var han kvar.
Det finns här i med, i boken.
Ordning och reda.
Det var väl 25 brev ungefär som hade sparats sedan han var ute på sjön. Då fick han brev, och alla dessa har han sparat.
Av sina föräldrar som hade skrivit till honom då? Eller?
Ja, vi har smält hans föräldrar och syskon och vänner och sånt där. Det finns kvar.
Det är kul.
Det är någonting att gräva i om man gillar. För det är ju viktigt att behålla familjens historia, så är det ju verkligen.
Mm. Nej, vi sparar på allt sånt. Men det här är en sammanfattning. Ja, inte Kent då, men jag.
Kent pekar där. Det är radio det här, Kent, så du får... Ja. Du vet det.
Man kan... Jaså, är det det?
Ja. Vi var inne på att prata lite grann om musik. Vi var inne på att vi skulle välja en låt till dig, Sune. Evert Taube och Sjösalavall från 1942.
Rönnedalen skuttar vid ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget, söndagen brusar. Rönnedalen valsar över Sjösala äng. Hör min vackra visa, kom sjung min refräng. Tärnan har fått ungar och dyker i min vik. Ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik.
Var det en okej låt, Sune, det där, eller? Den var fin, ja. Evert Taube, Sjösalavals från 42, såg vi där. Ja, vi har ju familjen Ryberg här, vi har pappa Sune, vi har syster Annette och så har vi Kent Ryberg. Och nu, Kent, ska vi prata om en av dina hjärtefrågor här, Radio 88.
Mm.
Hur länge har du varit med i Radio 88?
Jag har faktiskt, jag var med till och med på den tiden när det inte hette Radio 88 ännu, utan det hette Radio FM. Och då var det under en annan regi, kan man säga då, här. Och det var 2002, så jag har varit med faktiskt nu i, vad blir det, 17 år. Ja, inte klokt, men så är det.
Sen, hur kom du till att börja spela musik i Radio FM då?
Jag hörde av mig till stationschefen på den tiden och tyckte att de hade en bra idé, det här att de skulle spela lite äldre musik eller musik för fullvuxna, så att säga. Och gillade väl i princip det jag hörde, men så hörde jag att de spelade aldrig någon soulmusik. Så hörde jag av mig till honom och sa det, att varför spelar ni ingen soul? Jag fattar inte, ni spelar så mycket annan bra musik. Ja, det är ju helt enkelt för att vi inte har så mycket soulmusik, sa han. Men har du det så får du gärna bidra med det. Ja, visst, sa jag då. Och förresten, du kan ha ett eget program här också om du känner för det, som handlar om soulmusik. Det är ju en ännu bättre idé. Och det tänkte jag, nej. Ja, i en radio, nej, det kan du glömma. Jag kan bidra med musik, men jag sätter mig inte bakom en mikrofon och pratar om det. Men så tänkte jag på det, och någon gång under resans gång så tänkte jag, ja, men varför inte då? Så jag testade och tyckte det var kul, så att på den vägen är det. Och sen blev det ju Radio 88, och sen så har det blivit större och större egentligen.
Men vad är det som är så bra med Radio 88? Vad är det som Radio 88 står för, som man ska stå upp för, så att säga?
Jag tycker framförallt så handlar det om att det är musik. Bra musik från alla tider. Musik blir liksom, går aldrig ur modet. Och bra musik är alltid bra musik. Och just det där, vi spelar musik som inte man tjatar ut. Man slipper höra låtarna 100 gånger om dagen. Utan vi spelar musik från hela musikhistorien, vilket gör att det blir en väldig variation. Och det tycker jag är det bästa med Radio 88. Och just att... Jag tycker det är också kul med tanken att det finns många yngre lyssnare som får tillfälle att kunna lyssna på bra musik och upptäcka bra musik. Och det har vi ju upptäckt, att det finns ju en hel del yngre lyssnare hos oss också, fast egentligen så är det ju faktiskt de äldre lyssnarna som är våran basskara av lyssnare, så är det ju.
Har du alltid varit intresserad av musik då, Kent? Så du har spelat mycket musik, haft mycket musik som du har spelat för dig själv och så, eller?
Ja, jag har ju alltid, nästan alltid i hela mitt liv varit gillat musik. Så är det ju. Jag vet inte varför. Det har ju blivit så. Pappa här, han gillar ju mer att spela musik själv, alltså. Jag har mest gillat att lyssna på musik.
Det är alltid soul. Vad tror du det är? Kommer sig?
Nej, det är ju så här att jag började lyssna på musik ganska sent. Jag var ju tonåring när jag började lyssna på musik egentligen. Och tyckte väl ganska snart att jag inte gillade det som jag hörde i radion när det kom disco och sådär. Så jag började gräva ganska snart i historien och upptäckte 50-talsmusiken först. Och sen upptäckte jag soulmusiken. Så att jag har liksom grävt i olika genrer. Just nu håller jag ju på och gräver i countrymusik. Ja. Jag tycker det är kul att gå in i olika genrer. Men soulmusiken har alltid varit nummer ett på något sätt för mig.
Men du är väldigt engagerad, vet jag ju, i, du är som verkligen eldsjäl i, men du är, för det är även som praktiskt jobba med saker och ting. Det är ju mycket en radiokanal som man inte märker, men som ändå händer, om man säger så, med administration och hanterandet av skivor och CD och data.
Ja, det är ju så. Det är många här på stationen som kanske inte märks så mycket. Vi har ju exempel Leif Leon Jonasson, som man kanske egentligen nämner alldeles för sällan, som gör väldigt mycket, fast han gillar inte att sitta och bakom mikrofonen och göra program. Och därför så är det ju ingen som vet vem man är utåt sett. Jag tillhör också en av dem som gör mycket jobb.
Vad är det som driver? Jag känner det som driver. Jag måste ju gilla det för sig. För det är ju inte alltid, kan vara jättekul att sortera och dona med CDs och det ena med det andra.
Jag tycker den delen är kul. Mm. Jag tycker det är kul att hålla på och pula med det här med musiken och sätta ihop de här musikutbudet som går ut. Det som ni hör då, musiken som går ut under dagarna när det inte är några programledare, det är ju några stycken här som sitter och bestämmer vilken musik det ska vara, helt enkelt, och fixar så att det fungerar.
Vad du kallar det för? Det heter
rotation.
Rotation, och det finns olika, har jag förstått också, rotationer, om man säger, beroende på om det är dag, natt eller...
Ja, precis. Ja, vi har lite olika rotationer. På dagen går det kanske mer hits. På natten går det kanske lite mer lugna låtar. Fast inte bara lugna låtar. På helgen blir det lite mer helgmusik. Kanske lite mer upptempo då. Så lite olika rotationer beroende på när på veckan det är.
Så det finns alltså en... Det jag menar det är att det, ni sitter bland annat och lägger upp det här, menar jag, så att det är ju inte bara av sig självt, utan att, och även det med årtalsbitarna är en viss fördelning också, förstått då, när det gäller i rotationen.
Ja, det gäller ju att få en så bra blandning som möjligt, helt enkelt, det är det handlar om. Och den är inte bara slumpvis, utan den programmerar man ju in så att den ska vara så behaglig och så bra som möjligt. Och det tycker jag är kul, den biten.
Ja, vi är tacksamma för vi som lyssnar att det fungerar så.
De som finns på Radio 88, de jobbar ideellt alla. Det fungerar så.
Ja, så är det ju. Och den enda som tjänar någonting, det är ju den som säljer annonser då, naturligtvis. Men det får vi tillbaka, de pengarna, det mesta av det, som tillfaller ju Radio 88. Så vi kan betala hyra och vi kan betala musikkostnader, som ju kanske är en av de största grejerna.
För det är i grund och botten det är reklam. Ja, tack vare, eller på, man måste ha reklam helt enkelt för att finansiera, när du säger sälja annonser och så. Det.
Ja, vi är ju beroende av det naturligtvis. Även om det hade varit allra bäst att slippa annonser, så är det ju så att det är våran verklighet. Mm. Vi måste ha våran reklam. Och som sagt var, mycket utgifter är det, men ingen av oss tjänar ju några pengar som är här, utan alla jobbar ideellt.
Finns det fler sådana här kanaler som Radio 88, tror du? Med den här inriktningen och så?
Det finns ju säkert runt om i Sverige. Men jag tror att vi är ganska unika ändå, så som vi jobbar. Just det här också, att det är ideellt. Det tror jag.
Men också många programledare. Sådana som man har karaktär, det är personligt. Och det undrar jag om det finns så... Många.
Nej, vi är ju närmare 35-40 programledare här, och det är ganska fantastiskt egentligen att det är så många.
Men Radio 88, men vad ser framtiden ut för Radio 88 som du ser?
Ja, jag tror väl att den ser ljus ut. Jag tror det bara för vi är så många människor som ändå lägger ner våran själ i det här. Och vi har ju inte alltid gått lysande ekonomiskt, men vi har alltid klarat ut det på något sätt. Jag tror vi kommer göra det så länge som vi orkar hålla på. Så är det så. För det finns tillräckligt många människor som lägger ner tillräckligt mycket av sin energi på detta. Så ja, många, många år nu.
Det måste vara ganska bra för Partille kommunen då att ha en lokalt förankrad radiokanal som Radio 88 egentligen. För det ger ju ändå lite extra ljus på kommunen, kan man tycka.
Jag tycker ju att kommunen borde jubla för att vi finns. För att jag tycker vi gör ju väldigt mycket bra propaganda för våran kommun. Och det finns ju många långt utanför kommunens gränser som lyssnar på Radio 88. Så därför så gör ju vi Partille känt på många sätt. Men jag kan inte påstå att kanske vi får jättemycket backup av kommunen sådär. Utan vi får kämpa på egen hand för det mesta.
Vi får avsluta dagens intervju med familjen Ryberg. Sune, tack så mycket för att du kom.
Ja,
och Annette, tack så mycket också.
Tack så mycket.
Naturligtvis, ja.
Ja.
Alltså det var kort gott väldigt trevligt.
Tack så mycket.
Vi är med.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Då avslutar vi med din sista önskelåt, Kent. Det var Etta James du valde.
Ja.
Och
Love in Arms.
If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone.